En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av
ett snabbare casino, snabbare.com.
Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Vi går igenom samtliga 16 lag inför den allsvenska premiären och nu har turen kommit till Elfsborg. Med mig i studion har jag Per Boman och Daniel Kristoffersson. Hörrni, hur mås det i Borås här nu efter det snöpliga förlusten mot Malmö, utslaget i Svenska cupen?
Jag tror ändå de mår jättebra. Jag kom ju precis från en presskonferens där Besfort Seneli blev den stora skrällen i A-landslagstruppen och det får man säga piggade upp rejält. Jon Dahl Tomasson brukar bjuda på en del skrällar ibland i landslagsgruppen, men här får man säga att Besfort Seneli, som har gjort det väldigt bra i Elfsborg, ska jag säga, gjort det bra i Europamatcherna, men att han skulle komma med i A-landslaget redan nu, det var nu en, får man beteckna som en av de främsta skrällarna på länge. Men och med det sagt så tycker jag att Elfsborg har ett väldigt bra lag, att de gör en väldigt bra match mot Malmö också, även fast de åker ut och tycker de är väldigt bra i första halvlek. Så att jag tycker att Elfsborgs lag ser väldigt intressant ut, många spännande värvningar, så att jag tror inte det är allt för ledsamt där och deppigt för att de åkte ur cupen.
Tror också att det är glatt i Borås?
Ja, det tror jag. Det är kul med Seneli. Alltså, om man nu pratar om vertikala spelare som Tomasson tycker om att säga, så är det ju en kille som bryter linjer på alla möjliga sätt, både med att driva bollen i hög fart, kan liksom transportera bollen länge, snabbt, uthålligt, men också då hela tiden titta framåt, spela framåt. Så att verkligen en spelare som borde passa Tomasson.
Hade man trott att någon spelare från Elfsborg skulle vara med, så kanske var Simon Olsson som var med mot Slovenien senast. Och ja, nej, som sagt, en väldigt spännande spelare.
Mm, kul. Men nu blir man utslaget i Svenska cupen mot Malmö, men rent spelmässigt såg det väl ganska bra ut, eller?
Ja, alltså, det är ju den absolut svåraste bortamatchen man kan ställa sig för, såklart, i svensk fotboll. Och att ta dem till förlängning var ju väldigt, väldigt bra. Och det som liksom gjorde att de inte kunde hålla i även under förlängning var ju såklart att Malmö kan byta in ungefär lika bra spelare som de har i startelvan, medan Elfsborg får förlita sig på en hel del yngre krafter. Och det är också kanske en del i det att dels har varit lite skador nu, men också att Oskar Hiljemark vill ha en ganska tight trupp. Han vill inte ha mängd av, han vill inte ha toppspelare som eventuellt inte får spela, utan han vill ju satsa på kanske 13-14 namn som spelar väldigt mycket, och sen ska resten vara kanske nöjda med att vara, eller ja, men inte missnöjda med vara bänkspelare i alla fall. Så det, då blir det också så att man kommer inte kunna byta in spelare av samma kvalitet som Malmö givetvis. Och det tycker jag ändå är ganska tydligt då, ju längre matchen led. Men totalt sett en fantastisk insats rent inställningsmässigt, tycker jag. Väldigt, väldigt bra, och det finns mycket saker som ser positivt ut med Elfsborg.
Också ändå lite kul att man satsar på så många unga från egna led.
Ja, absolut. Och sen har man gjort en del intressanta värvningar också, tycker jag. Taylor Silverhott här sist in. Nu har de sagt Hiljemark och Stefan Andreasson som inte ska ta in något mer. De letar inte aktivt efter nyförvärv, och jag tycker det har sett spännande ut. Så som Gottfried Rapp har man också rätt höga förväntningar på, med tanke på att han har gjort det rätt bra här på slutet. Så det är väldigt många unga spelare. Och det är väldigt många som... Elfsborg har haft en stor trupp, och Hiljemark, som du sa, har varit tydlig med att han vill banta truppen. Och det finns ju rätt många spelare som letar ny klubb också. Nu såg jag Noah Söderberg gjort klart med Öster här också. Det kommer nog ske sådana där liksom avlastningar av truppen här de kommande veckorna, för att de har lite stor trupp nu. Och jag tycker det är helt rätt att satsa så. Hiljemark har varit tydlig med att han vill öka träningsdosen, bara satsa på en liten grupp spelare som spelar rätt mycket. Och nu bär ju all in på allsvenska affärsbord här också, så att det känns som att de kan lyckas.
Nya Silverholt, vad tycker du om det lilla vi har fått se?
Nej, men alltså, det är ju en lite annan typ av spelartyp. Man har tre ganska olika center ändå. Även om alla i första hand kanske är funktionsspelare snarare än målkungar. Vi har Per Frick som kanske är den smartaste pressspelaren och grisigast tagetspelaren liksom av alla möjliga, som är väldigt duktig på det, som är Jalal Abdullahi, som är ett enormt råämne som kan bli hur bra som helst, men som också kan göra ett plus prestationer, men som ju är också ohyggligt stark felvänd liksom, om det funkar för honom, och helt okej avslutare också. Och sen Taylor Silverhold som har det här djupledshotet som de kanske saknar tidigare på centerpositionen. Han är ju rivig, oöm och springer som fan helt enkelt. Och men det är väl det med de tre, att alla tre är väldigt funktionella, men ingen kommer ju kanske bära målskyttet i Elfsborg. Och det, jag menar, Michael Baidoo har ju tagit stort ansvar för målskyttet som 10 eller falsk 9 när han har spelat i olika typer av positioner. Där vi, nu krävs det ju att, jag ser ju inte att Simon Olsson kanske är riktigt den spelaren. Om han är högst upp på mittfältet så är det svårt att säga att han kanske kommer ösa, eller tillsammans med Senel då, så tror jag att kanske ingen av dem kommer ösa in mål. Det gör ju att det är ganska mycket hamnar ju på ytterspelarna. Alltså Simon Hedlund, och nu kör 4-3-3 vid dem ut i kuppen, så kommer Simon Hedlund och Gottfried Rapp, som du var inne på, som har sett bra ut. De kommer ju få verkligen få ta ett stort ansvar för målproduktionen, för att jag tror inte att någon av centrarna, det är bra om någon av centrarna når upp till 8-10 mål liksom.
Ja, för behöver man inte en liksom skyttekung för att ta sig till toppen, eller kan man sprida ut målen så här på de här tre?
Ja, men det är väl det som med liksom skillnaden mellan Elfsborg ska vinna. Det krävs ju att de kliver fram och blir den där målskytten som gör en del mål. Samtidigt har ju Oskar Hillmark, kallas väl för Lil Guardiola här, och han har ju spelat med, ja, finns väl spanska influenser där, när de i Spaniens landslag, de inte spelar med någon anfallare, så det har ju funkat förut, men frågan är om det funkar i Allsvenskan. Och nej, Elfsborg hade behövt en riktigt, riktigt vass nia som är liksom 10-15 mål garanterat för att vara garanterat att slåss i toppen. Men jag tror ändå de kommer vara där uppe och nosa på topplaceringarna.
Men vad har vi för status på Per Frick då? Hur mycket kommer vi få se om honom?
Nej, men han är ju ofta bra när han spelar, men har ju haft allt mer skadeproblem sista åren. Så man kan ju inte lita på att han spelar 20-25 matcher per år. Det går ju inte att göra det, tyvärr. För att han är ju fortfarande håller hög nivå när han väl spelar. Och det är ju det med Elfsborg. De har ju på något sätt varit väldigt ovanliga i det. Att det är inte första gången de går in i en säsong utan en nia som man verkligen tror kommer göra 10 mål eller fler. De har ju typ aldrig det nästan. Liksom. Mm. Jag tror Per Frick kanske en gång har nått över tvåsiffrigt också. Han har ändå varit en väldigt viktig center. Men som sagt, det gäller ju då att offensiv mittfält och yttre då leverera målen istället. Och vi får ju se om de kan göra helt enkelt.
Mm. Men med en liksom frisk Per Frick, får Abdullahi chansen då? Eller? För det känns inte som Hillmark satsar på honom.
Ja, det kan bli mycket väl bli Silvholt också. Jag tycker det är väldigt jämna de här spelarna. Det beror på lite vilken typ av matchbild det är, så att säga. Så att jag menar, Abdullahi har en jättehög nivå i sig. Vi minns ju förra våren att han gör 2 mål mot AIK hemma och så helt oövervinnlig ut. Liksom. Så att jag skulle inte ta gift på vem det är som startar de här tre, utan jag tycker de är väldigt, väldigt jämna på gott och ont.
I och med att man slogs ut ur kuppen då, och så blir det ju inget Europaspel i år. Är det liksom bara av ondo, eller kan det vara bra att bara fokusera på Allsvenskan?
Ja, det tror jag är bra för Elfsborg, och framförallt om Hillmark ska ha den här liksom strategin som man har haft nu de senaste, eller sedan han kom egentligen, och ha en tajtare grupp och inte ha så, utan satsa på en startelva som i princip spelar varje match. Så då tror jag att det är en jättefördel att inte spela i Europa. Och sen har ju Elfsborg varit ute på det här äventyret nu i Europa. De har spelat in flera miljoner och har en jättebra ekonomi. Så då kanske det är läge då den här säsongen att satsa på att komma topp 3 i Allsvenskan och kanske till och med utmana Malmö, vilket jag tror de kan göra om de får behålla spelarna, kanske värva något spets i sommar och sådär också. Om Simon Olsson är så bra, om man får hålla bäst fortsättning och sådär. Så att nej, det tror jag är bra.
Men det är tråkigt att gå från att slå Roma till att inte spela Europa alls.
Nej, så är det ju såklart. Och det var ju fantastiska prestationer de gjorde i Europa. Men just kan de ta det spelet vidare till Allsvenskan nu, så blir det väldigt, väldigt bra också. Men det var ju häpnadsväckande hur lite han roterade sensommaren och under stor del av hösten. Det var ju liksom, jag blev ju varje gång tänkte man, nu måste han väl ändå göra det. Och så gjorde han inte det. Det var bara några få tillfällen han gjorde så här BP borta och någon gång till som han verkligen roterade. Annars gjorde han ju inte det. Sen är det ju intressant med Elfsborg att de har ju bytt nu från det här väldigt, åtminstone ut i Europa, framgångsrika 3-4-3 till ett 4-3-3. Och det kanske inte låter som så stor skillnad, men det är ju för att man ska kunna få in tre tydliga innermittfältare samtidigt i Magnusson och Seneli och Olsson. Det är ju också att Hedlund inte blir wingback, utan att han blir ytter. Det blir att Rasmus Wikström går från mittback till högerback, så det ändrar lite grejer ändå i dynamiken i laget, och kanske på kort sikt kanske det kan skada lite att man inte är riktigt lika bra som man var, men var som allra bäst under hösten. Men på lång sikt så tror jag att det kanske är mer den fotbollen som Hiljemark vill spela, så att det ska bli spännande.
Mm. Hur mycket betyder det att Isak Pettersson har liksom kommit tillbaka till sin gamla form?
Ja, verkligen mycket. Alla visste ju vad han kunde, men det var väl där i början på Elfsborgs karriären som han inte visade riktigt och var väldigt svajig. Och sen, ja, han var väl bra i Norge så där också, men han fick inte den här utväxlingen direkt som vi såg i IFK Norrköping. Nu har han kommit in och varit ruskigt bra. Sen tror jag det är bra för han också att han får konkurrens i Oskar Jansson. Där vet vi också på han gick inte dit, men han skulle ha fått
konkurrens. Ja,
precis. Han skulle ha fått konkurrens av Oskar Jansson, för att de var ju varde mellan hand först då, och sen tog de in Hägg Johansson. Så det är bra att de har fått in Hägg Johansson där också, som är en målvakt som har väldigt mycket allsvensk rutin, som kommer in och sporrar också. Så att han har väl varit lite för ensam där kanske, Isak Pettersson, men mår bra av den här konkurrensen. Och ja, alltså nu har ju Sverige överflöd med bra målvakter. Om vi tittar på i Championship så har vi Jakob Widell Zetterström och Oliver Dovin, som inte ens är med i landslagstruppen. Men det är klart att Isak Pettersson kommer ju vara, om han fortsätter så här, aktuell för att vara tredje målis, och de där namnen som Jon Dahl Tomasson värjer med.
Vad betyder det för liksom hela laget med försvarsspelet, att man liksom vet att Pettersson kan spika igen?
Ja, det är väl det som är en grej med honom. Han är ju väldigt spektakulär, så att han måste ju, ska den typen av målet stå, så måste han stå för ganska ofta stå för matchavgörande räddningar. För det är ju så, jag tycker inte man ska sticka under stolen med det, att det fortsatt är så att om ett lag satsar väldigt mycket på fast situationer mot Elfsborg, så är de sårbara med Isak Petterssons längd liksom, eller relativa litenhet. Han kommer ju en eller två gånger per, eller tre gånger per halvår, så kommer han vara ute och fladdra en del, tror jag, i samband med hörn och fast situationer liksom. Och då gäller det att Sebastian Holmén och Wikström och de här och Jägberg kan hjälpa honom och understödja honom. Men jag tycker ju att när Isak Pettersson är i så bra form som han har varit sista månaden, då är det värt det ändå liksom, just för att han gör så mycket matchavgörande prestationer. Men om han inte gör de här superräddningarna, då är det ju en lite farlig målvaktstyp att ha.
Vinterfönstret då, hur skulle du recensera det?
Ja, men det är klart att det har varit några riktigt tunga tapp här i Beidou till exempel, och de har blivit av med delarna spelare. Kvassen fick de ju jättemycket pengar för, och det blir ju såklart svårt att ersätta honom, men sammantaget skulle jag väl säga att de har gjort det väldigt bra med tanke på summorna de har fått. Det har ju varit rekordsummor för Kvassen, och de har ju gått ut med att det var den största försäljningen när han gick till Nashville här också. Så att det är klart att på så vis så har man ju gjort det väldigt bra. Beidou var väl också väntat att han skulle lämna. Samtidigt så lämnar det en del tomrum efter, så det tar ett tag att spela in ersättarna. Men jag tycker de har gjort det bra, att de har fått klart det mesta ganska tidigt. I alla fall de här viktiga positionerna. Jag tycker Rasmus Wikström var en viktig pusselbit att få in där också, som de fick klart ganska tidigt. Så att, ja, jag skulle vilja säga att Elfsborg har gjort ett väldigt bra fönster.
Men med summorna man har fått in, borde man ha spenderat mer också?
Ja, men det är där man vill se. Man vill ju att det ska vara lite action i silly-tider och sådär. Men det är klart, de har ju lagt en del pengar. Julius Magnusson kostade en del också. Det är klart, Rasmus Wikström kostade en del också. Så att det är klart, de har ju lagt en del pengar så. Men det är klart, man hade velat sett att de värvade in en riktig nia kanske. Men som sagt, vi har haft sportchefer här med i de här programmen tidigare, och som har sagt hur svårt det är att få in en nia och hur mycket det kostar. Så att Elfsborg är inte kända för det, i alla fall inte på de senaste åren, och spendera allt för mycket pengar på stjärnvärvningar och sådär också. Inte i alla fall de här i klass med Malmö och vad AIK, Djurgården och Hammarby har gjort. Så att det är nog smart att hålla i plånboken sådär också, och liksom bygga upp den här ekonomin som de ändå har gjort nu.
Det som är roligt är ju att med Simon Olsson nu att Elfsborg är så bra på att få hem hemvändare innan de blir för gamla. Det är ju ovanligt det, men att kolla på IFK Göteborg som har fått vänta att spelarna ofta är, inte alltid, men ofta att de är 33-34 nästan innan de kommer hem och sådär. Och det är många klubbar som har fått ta spelare väldigt sent. Elfsborg har ju som konsekvent kunnat hämta en hemspelare när de är typ 29-30. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt bra. Alltså, delvis kanske det beror på att ett par av de här inte har varit så lyckade ut i Europa som kanske har hoppats, och därför kan ta sen tidigare. Men det spelar ingen roll, för att det är ju, för Elfsborgs del spelar ju ingen större roll, utan det är ju väldigt kul att de har varit så, ja, men skickliga. Men det började redan med Anders Svensson som också var typ 29 när han kom hem från Southampton, så det säger någonting om hur duktig Andreasson är på att hålla de kontakterna varma, att det är sällan någon hemvändare sviker. Elfsborg skulle vara Viktor Claesson i så fall, som inte sviker, men att han inte har att han inte tog, ja, att han hellre ville vara kvar i FCK och vatta länge liksom, sådär. Men annars är de väldigt, och Rodén är också ett sånt exempel, men annars tycker jag att de är väldigt duktiga på att få hem dem i god tid, och det är ju enorm värvning att få hem Simon Olsson nu. Sen gäller det att få in han ordentligt i systemet också. Han är ju en väldigt så här konstnärlig själ och fotbollsspelare som är svår att sätta i en box eller liksom tydligt bestämma vilken roll han ska ha. Men får han spela lite framför Magnusson så tror jag att det kan bli väldigt bra.
Ja, det skulle hålla Simon Olsson som den bästa värvningen hittills i fönstret. Och det får man säga att det är ett ruggigt bra fönster av Stefan Andreasson. Och att, jag menar, jag stod och pratade med honom där när Sverige hade mött Slovakien i Bratislava när han var där. Och det var ju liksom inte då att han hade något tankar på att komma hem då. Men som situationen blev i Holland och sådär, så är det något smart steg att ta här och studsa ut. Och det ska bli jättekul att se honom.
Mm. Om ni ska säga lite framåt här nu då, det blev en snäpplig sjunde plats förra året. Vad blir det i år och hur kommer det se ut, tror ni?
Jag har ju tippat de två. Det är ju oerhört knivskarp, mördande konkurrens mellan lagen som är mellan 2-6, 2-7 och sådär. Så det är ju lite som att bara kasta upp bollarna i luften och se var de ska landa sen. Så där. Och de som är slåss bakom Malmö. Men jag landar ändå att jag tycker att Elfsborg med den tränaren och de spelarna de fått in och det, den tryggheten jag upplever finns i laget och den farten och hårdheten som finns i laget, så ser jag dem just nu då som den, ja, men som andra, som de som ska ta andra platsen. Så att jag tippar dem som två.
Jag tror jag tippar dem fyra, ja. Så att det är, som jag säger som Boman, det är små marginaler.
Hemmapremiär blir det. Det blir mot Mjällby. Vad tror ni om den matchen?
Den tror jag man vinner, för att det är på konstgräs och att man har väl förberedda spelare som har spelat matcher i Europa. Och nej, det tror jag man vinner.
För en varningens finger då, det var väl för 3 eller 4 år sedan när Brännström, jag vet inte om det var första matchen Andreas Brännström hade i Mjällby, så tror jag de slog, ganska oväntat slog Mjällby borta i första, och det var premiären borta första matchen där vi. Så att jag tror att det blir kryss.
Spännande. Ja, men vi ser fram emot premiären, och är det så att ni har ett favoritlag så föreslår jag att ni går in på Sportbladet och så följer ni det, för då missar ni ingenting som publiceras om just det laget.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.